Börjar dagen med en undersökning. Är det någon här inne som har sett filmen 127 timmar? Den går på bio just nu. Det är två personer. Tre. Då kan ni lyssna lite särskilt extra nu. Ni här långt borta som har sett den här filmen. Och så kan ni efteråt rätta mig om jag har fel. För jag menar att den här filmen, som kan vinna en Oscar i natt faktiskt. Det är ju lite Oscars gala i natt för alla som orkar vara vakna. Känns inte som att det är nödvändigt att göra reklam för det här. Men så är det i alla fall. Filmen 127 timmar är en sann historia om en äventyrare som heter Aaron Ralston. Som under en klättring råkar ut för en olycka och han blir fastkilad i en bergsklyfta, denna äventyrare. Och där är han fast i närmare en vecka. Och medan han svävar mellan hopp och förtvivlan så går han igenom allt som hänt honom i livet. Han tänker på framgångar, motgångar. Han tänker på alla de människor som han älskar. De här tankarna, de bygger upp en styrka inom honom och han fattar ett beslut. Han ska inte dö, han ska överleva. Och jag ska inte avslöja mer av handlingen än att säga att den stora utmaningen för honom, det är att välja mellan livet och att amputera sin arm. Den här filmen visar på något fantastiskt vackert, alltså människan älskar livet. Människan vill fortsätta leva. Den här drivkraften att överleva är oerhört stark hos oss människor. Vi kan uthärda svåra operationer, organtransplantationer, cellgiftsbehandlingar. Allt för att få leva. Och vi har ju fått den här viljan att leva från Gud, tror jag. Och samtidigt som vi bär på den här livsgnistan, livsviljan, så lever vi ofta bortkopplade från relationen med Gud. Och då blir ju den här starka drivkraften, den här livsvilja, den blir istället kopplad till en rädsla. Eftersom vi vet att livet en dag kommer att ta slut. Viljan att leva får oss att tänka på att livet är ändligt, och det här skapar rädsla. Vad kommer att hända då vi dör? Och inte konstigt att vi vill fly tankar på livets slut. Och denna flykt ifrån tankar på att livet en dag kommer att ta slut för oss människor, denna flykten yttrar sig på många sätt. I en studie från New York Times kan man läsa att världens invånare lägger svindlande 2,5 biljoner, B som i Bertil, biljoner kronor på skönhetsprodukter. Och en stor del av den här summan handlar ju om att försöka förhindra åldrande. Och tänker man på alla actionfilmer som jag gärna ser på, som ju gör döden till underhållning, distanserar ju alla dessa filmer, alla dessa intryck som gör döden till vardagsmat, distanserar mig från tankar på livets slut. Och kanske är den största symbolen för tidsfördriv och fly tristess, men också tankar på livets ändlighet, det är Facebook. Så måste det väl ändå vara. Det var någon som sa att Facebook är som att peta sig i näsan. Man vet att man inte ska göra det, men man kan inte låta bli. Inte så trevligt. Glöm det. Hur som helst, ett annat sätt att fly är att gå in helt och hållet i sitt arbete. Jag vet inte om några av er läste, för några veckor sedan stod det en artikel om att 70-talisterna närmar sig en hälsokatastrof. Jag vet inte om jag känner igen mig i detta. Det var en undersökning hur som helst som visade att i sina försök att ständigt gå på högvarv, i sina försök att ständigt vara till lags genom att hinna både göra karriär, ta hand om familj, hålla sig i form, så är man på väg mot en hälsokatastrof. En läkare uttalar sig i tidningen och så. Och problemet som man analyserade i detta är att man är så rädd idag för att någon annan ska gå om en. Så man vågar inte dela hur man mår på sin arbetsplats till exempel. Så den stora faran, menar tidningen för 70-talisten, det är att man håller allt detta inom sig och mår ännu sämre. Spelar väl ingen roll vilken generation man lyfter upp. Arbetet blir ofta en del av vår identitet. Och om man ska dra det till sin spets, ännu ett sätt att fly från detta att vi alla ska dö en dag. När jag sitter på spårvagnen på väg mot Svingen så passerar jag Stampens kyrkogård. Och över stenportalen står det med stora allvarsamma bokstäver, ska vi säga det högt tillsammans: tänk på döden. Det är fler än jag som har uppmärksammat detta. Inskriften på den här kyrkogården, den upprör oss. Den lockar oss. Samtidigt som att vi vill fly från de här tankarna på att livet ska ta slut, så är det något i oss som samtidigt inser att vi behöver och vi djupast sett vill ta oss an den här stora definitiva frågan. Alltså, vi anar någonstans, kanske då vi passerar inskriften på den här kyrkogården, att livets ändlighet har något att säga oss. Och frågan är varför jag så ogenerat och inte särskilt inkännande börjar prata med dig om döden klockan 11:20 en söndag förmiddag, då vi samtidigt har årshögtid. Snart kommer du kanske lägga ihop några pusselbitar. Jag ska ge dig en siffra först. 25 550. Den här siffran handlar inte om pengar. I västvärlden så är medellivslängden för en människa 70 år. Och det blir 25 550 dagar. 25 550 dagar som vi har fått gåvan att leva här på jorden. En gåva vi har fått från Gud, tror jag. Och jag vet inte hur du känner, men min spontana reaktion då jag första gången hörde den här siffran är: oj, det är ju verkligen inte mycket. Det är ju någonstans mätbart. Och kanske tänker vi att ja, men låt oss då förlänga det till 100. Människan lever ju ändå längre och längre. Ja, lever man till man blir 100 så lever man i 36 000 dagar. Gud som gav oss livet har liksom tänkt att det var ungefär så mycket tid vi skulle få här. Det är Guds gåva till oss. Och om 25 550 dagar i snitt, och om vi har tur, är vad vi får. Har vi råd att uppleva en enda dag utan att vara förundrade över att vi inte är jord? Att vi lever och andas? Där var det någon som blev orolig. Det blev vi också. Vi tackar för att inte fler ljus var tända här än. Så, där stannar den. Alltså, det jag visade just nu, det var mitt sätt att visa förundran över livet. Ja, jag är vid liv, jag andas. Jag kan se er, jag kan äta en god sopplunch efteråt. Jag kan komma tillbaka upp i kyrksalen och vara med på en årshögtid där vi pratar om att vi vill fortsätta bygga en församling. Både fysiskt men också innehållsmässigt. Vi får vara med. Det är stort att vi får det. Och för att kunna uppskatta livet utan att för den skulle behöva hålla så hårt om det, så att vi lever i rädsla. Hur ska vi kunna leva så? Leva med en förundran över livet. Bli fria samtidigt från rädsla och flykt. Ja, då tror jag att vi behöver just koppla vår drivkraft att överleva, vår starka livsvilja, till relationen med Gud. Och ett sätt att göra det vill jag dela idag. Ett sätt att göra det det är faktiskt att leva med Bibelns berättelser. Och Jenny talade i början om att det levande ordet är temat idag. Och det kan betyda att Bibeln har en förmåga som ingen annan bok att liksom väcka oss till liv. Locka oss till en djupare relation med Gud. Förändra oss. Gud har liksom andats på Bibelns berättelser. Gud verkar i varje tid genom Bibeln. Och låt mig bara ge ett exempel idag. Det finns en hel bok i Bibeln vars stora ärende är rätt så makabert. Nämligen att få oss människor att tänka på döden. Och det är Predikaren. Och där kan man bland annat läsa de här orden. Vad som är slutet för en var må alla levande betänka. Vad som är slutet för en var må alla levande betänka. Jag återkommer strax till det. Men om du har läst Predikaren någon gång så har du inte kunnat undgå att livet beskrivs med ett ord. Och i den nyare översättningen så är det ordet tomhet. I äldre översättningar så var ordet fåfänglighet. Men nu står det tomhet. Och det här ordet kan ju få oss att tro att författaren till Predikaren menar att livet här på jorden är meningslöst. Men det hebreiska ordet som används betyder snarare övergående eller begränsat. Alltså det är en stor skillnad på meningslöst och begränsat. Alltså när vi förstår att tiden vi har fått är begränsad och att vi inte kan göra någonting åt det, då fylls ju den tiden paradoxalt nog av mening och innehåll. När du till exempel ser ditt barn leka och skratta och bli medveten om att det här är något som är övergående, då blir ju inte din glädje över barnet meningslös. Du värdesätter kanske snarare tiden med ditt barn ännu mer. Då du tänker på att om några år kommer ditt barn vara en tonåring. Alltså Predikarens budskap är att människan behöver tänka på döden. Att människan behöver inse att livet är begränsat. Då väcks en tacksamhet över livet. Då förändras livets prioriteringar. Och säkert känner du någon i din närvaro som har mött det här på nära håll. Människor som har varit svårt sjuka, som råkat ut för kanske en olycka, bilolycka. Någon som upplevt en hjärtattack. Alltså det händer oss människor saker hela tiden och kanske har just du drabbats av något svårt. Och för dig som faktiskt tänker på det här jämt och lider av att tänka på att livet ska ta slut, som blivit hårt drabbad av saker och din kamp handlar om att finna glädje och ljus, så ska du veta att just den här veckaklockan som jag ger nu kanske inte är för dig. Men snart kommer du också få något att ta till dig. Du som kanske lever i detta, det här är en kamp för dig. Du försöker hitta glädje och ljus var du kan finna det. Du lever med det här ofrivilligt, eller kan det vara ett personlighetsdrag att man har de här stora frågorna med sig jämt. Men för merparten av oss så är det inte så. Merparten av oss har inte med oss de här frågorna. Men du som har en människa i din omgivning som har råkat ut för svåra saker, du vet att den människan talar ofta om att vetskapen om att livet kan ta slut när som helst leder till en insikt om att varje dag är värdefull. Och de människorna förändrar ofta sina prioriteringar. De vill först och främst leva för relationer med andra människor. Om jag skulle stanna här nu och be en bön och sen kunde vi gå hem, då skulle det kännas lite fattigt. Jag vet inte hur du känner, men tänk på döden. Amen. Den kristna tron sträcker sig långt bortom Och långt före de 25 550 dagarna vi får här i livet, livet som vi känner till det. Bibelns berättelser har berört generation efter generation och kopplat upp människor mot något evigt. Och det är där jag vill landa idag. Oavsett om det här är en veckaklocka för dig eller du lever med de här frågorna jämt, så behöver vi se att i predikaren läser vi en annan vers också. Jag vill ge den till dig också. Den kommer upp här på väggen. Han har och lagt evigheten i människors hjärtan, kan vi läsa. Han har och lagt evigheten i människors hjärtan. Det du läser här är också det stora ärendet i kristen tro. Att koppla vår kärlek till livet, vår drivkraft att överleva, till en evig relation med Gud. Där har vi det. Där har vi det stora ärendet i kristen tro. Att koppla vår kärlek till livet, vår starka drivkraft att överleva, till en evig relation med en evig Gud. Och de här korta orden jag bara kommer säga nu, det blir fattigt hur jag än beskriver det. För det är så rikt, detta att allt vi gör i livet tillsammans med Gud blir till något evigt. Jesus kallade evigheten för Guds rike, och han sa att det riket finns inom oss. En plats inom oss som är immun mot alla de förändringar som är livets villkor. En plats där rädslan försvinner och kärleken slår rot i hjärtat. Jesus kallade det också evigt liv. Och detta eviga liv börjar redan här och nu. Evigheten bor i våra hjärtan genom anden, den helige ande som är närmare oss än vi kan ana. Det är ett befriande budskap, men det är också ett utmanande budskap. För om vi lever våra liv upptagna med livets gåvor, men missar honom som gett oss gåvorna och som är det eviga livet, så kommer vi lida ödet som livet här på jorden är ställt under. Och det är döden. Och detta är det val varje människa gör. På något sätt, jag vet inte hur, har vi fått det stora svindlande ansvaret att välja det som är evigt och oförstörbart. Och det är en gåva att välja. Och att tänka på döden kan bli en välsignelse, för det kan leda oss till valet att leva i Guds rike, i evigheten redan här och nu. Bibeln ger oss det evighetsperspektivet. Vi behöver leva med Bibelns berättelser. Innan vi ska be tillsammans och vi ska få ge vår respons på lite olika sätt, bland annat att ge dagens kollekt och så, så vill jag avsluta med och säga att då jag tänker på att livet här på jorden är något begränsat, så blir jag än mer tacksam för allt jag har fått. Men jag blir också än mer tacksam för det rum där du och jag sitter just nu. Jag blir mer tacksam för församlingen. I församlingen får du och jag berätta om vad vi kämpar med och dela våra bördor. Här ska vi inte behöva hålla inne med allting för att någon annan kan gå om oss. Här är själva tanken att vi ska få vara sårbara och dela våra liv med varandra. Och genom att välja att troget vara med i gudstjänstfirande och gemenskap kopplas vår livsvilja till en evig relation med en evig Gud. Och vi är alla Guds redskap som är här. Om vi känner oss mer som gäster eller kallar oss medlemmar, så är vi alla redskap till hjälp för varandra. I församlingen får vi vara svaga, men vi får också vara redskap för att betjäna varandra. Vi får ge vår tid, våra talanger, våra tillgångar för att tillsammans mer och mer lära oss det som är vår vision. Att älska Gud, älska människor och betjäna världen. Du och jag kan idag på nytt få väckas till förundran och tacksamhet över livet, men också över församlingen. I församlingen får vi hjälp att välja evigheten.